Jag ska börja med att läsa ifrån första Korintierbrevet kapitel 2, vers 1 till och med 3. Då skriver Paulus så här: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Till Korint så kommer uppenbarligen en apostel som är lite nervös, lite osäker, fundersam. Och man undrar ju, hur ska det sluta egentligen, hur ska det gå? Kan det bli någonting av det hela? Ska inte en apostel vara kraftfull i sitt agerande och lite sådär självsäker och visa stor pondus? Men här kommer en apostel som är svag och rädd. För oss så framstår ju Paulus som en apostel som man har svårt att tänka sig att någon kan ifrågasätta honom. Han skrev ju brev till församlingarna som han var hos, och de här breven de satte vi in, så att säga, i vår bibel. Själv kanske han aldrig kunde drömma om att det skulle bli en bibel av de här breven som han skickade runt. Och många kanske hade tyckt att men de där breven, jag vet inte om det, vilket värde har de egentligen. Paulus auktoritet var ifrågasatt av många, eller en del i varje fall ifrågasatte honom. Det var inte alls sådär självklart. Det var det som hävdar att hans brev, de är kraftfulla som han skickar runt, men han är på plats och det är inte så mycket bevänt med honom. Och någon vidare talare är han inte heller. Och ingen större kraft. De väldiga apostlarna, som Paulus kallar dem, baktalar honom. Tyckte att det var ju inte så mycket bevänt med honom. Någonstans kan vi läsa i andra Korintierbrevet att han tog inte ersättning av vännerna i Korint. Det gjorde han av de andra församlingarna, men inte här. Och för de här väldiga apostlarna så var det som ett bevis på att han tyckte själv inte det var så mycket han hade att komma med, så det var inte lönt att ta ersättning. Och kanske om Paulus hade funnits på en sån här intervjulista till att bli anställd, så kanske man hade tittat på den här listan och kommit till Paulus från Tarsus, så kanske man hade sagt att nej, han har ju ingen vidare pondus, så vi väljer någon annan. Visst är det märkligt att till och med församlingen i Korint började tvivla på Paulus, om han verkligen var en apostel. En sån där 100% apostel. Paulus, han får skriva i det andra brevet och börja försvara sitt ämbete. Och sen, egentligen borde ju ni försvara mig till församlingen. Har inte jag allt som kännetecknar en apostel? Och så räknar han upp olika egenskaper. Och man undrar, hur kan det bli så? Hur kunde Paulus bli ifrågasatt? Han hade ju ändå grundat församlingen i Korint och flera andra församlingar. Och just församlingen i Korint, det var ju väldigt kraftfull. Det flödade nådegåvorna. Hur kunde man ifrågasätta Paulus? Man kan ju minst sagt säga att han hade lyckats, Paulus. Det enda han ville, det var att framhålla Kristus så som korsfäst. Inte sig själv. Han höll låg profil. Och han lyckades med det. Paulus, han byggde så att säga inte upp någon egen administration där allting kretsar kring honom, inte alls, utan det var Kristus som han ville lyfta fram. Och det gjorde han ju på så bra sätt så att man började tvivla på om han verkligen var en apostel. Allt det yttre bevisar inte äkthet hos en apostel. Det var kanske det som de lade ner krut, de här väldiga apostlarna, att visa upp något yttre. Dock gjorde ju Gud märkliga gärningar, läser vi om genom Paulus, av icke vanligt slag. Så det skedde tecken och det skedde under, men och man kan tycka att Paulus, han skulle ju undervisa mycket mer om det. Han kunde starta en helande skola och med mera. Men han ligger väldigt lågt. Vi hittar knappt någon information om det hela. Tecken under, det hände ja. Men han fokuserade på Kristus som korsfäst, på frälsningen, på omvändelsen. Det andra kommer på köpet, så att säga. Och det är ju inte omöjligt att de här väldiga apostlarna däremot, de koncentrerar sig på tecken, under och kraft och så vidare. Paulus hade bestämt sig för att han inte skulle dölja sin svaghet, utan han ville vara den han var. Han ville inte briljera med massa visdomstal som tydligen var ganska modern på den här tiden. Han kom inte med välformulerade tal, utan han talade rakt upp och ner om Kristus som korsfäst. Ibland har jag tänkt med Paulus som en duktig, han skulle kunna bli en duktig försäljare för någon produkt. Jag har tänkt med honom som någon som kunde prata ordentligt för det hela. Men sen anar vi när vi läser att det tydligen var det inte riktigt så. Han säger själv flera gånger att ja, även om jag inte är så bra på och duktig på att tala, så har jag ändå kunskap. Och han försökte liksom inte täcka över det, att han inte var så kanske skarp och till att tala. Det fanns en slags dubbelhet i hans liv. En svaghet, men ändå kraftfullhet. Han vägrar att gömma sig bakom fikonlöv för att dölja sin svaghet. Att ikläda sig en roll som skulle ge en osann bild av honom. Att vara något större än han var. Och det handlar inte om att upphöja en viss karaktär. Metodismens grundare, det kan man säga, det var två personer. Den ena hette George Whitfield. Han hade säkert gjort sig jättebra på en teater. Han hade aldrig något papper framför sig. Han talade fritt från hjärtat. Och han bredde ut sig ordentligt. Och han hade förmågan att fånga åhörarnas uppmärksamhet. Medan den andra, om vi säger grundaren, John Wesley. Han var, tror jag vi kan säga, en torr akademiker från Oxford. De var diametralt motsatta varandra, de här båda. Men Gud använder dem båda. Så poängen är inte att lyfta upp en viss karaktär, utan det Paulus tror jag vill säga är att han försöker inte skylla över sina svagheter. Ni får ta mig för den jag är. Kanske de väldiga apostlarna vill göra sig ett namn, ett eget namn. Att skapa en slags administration kring sig. Och folk kanske tyckte, ja men här händer det grejer och de får fart på det hela. Det här verkar ju bra. Det är fantastiskt. Men frågan är, vem blir förhärligad i slutändan? Jesus säger så här i Johannes kapitel 5, vers 43-44. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? De väldiga apostlarna kom i sitt eget namn. Och korintierna, de frestades till att ta till sig det de sa. Vi vill ju gärna framstå, det är ju mänskligt att liksom försöka dölja sina svagheter om man misslyckas och sådär. Det är ju mänskligt för oss. Är man chef så vill man gärna leva upp till chefsrollen och liksom dölja sina brister. Är man pastor så vill man gärna framstå som en pastor. Gärna lite frommare än menigheten. Och till och med Mose, han frestades av detta. Han ville hålla kvar den här känslan av fromhet. Och det kanske man kan förstå, han hade ju ganska jobbigt där ute i öknen. Ni vet, när han kom inför Gud och samtalade med Gud, så strålade hans ansikte, står det. Och så hängde han ju för en duk framför sig, för att det inte skulle synas att det bleknade, att det försvann successivt, utan att menigheten skulle tro att han hade kvar den där strålglansen där bakom duken. Paulus menar på att vi behöver inte fejka vår fromhet när vi har tagit emot Kristus. Han är vår härlighet. Han skriver så här i andra Korintierbrevet kapitel 3. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Moses glans bleknade efterhand. Vi saknar ju ibland, när vi samtalar med varandra, väckelsen och kraften. Vi önskar att det skulle få bli som i gamla tider när vi hör äldre vittna. Vi känner oss som blekingar. Kraften har bleknat. Och då finns ju risken att vi anammar, vad ska vi säga, trender allt för snabbt som kan förändra vår situation. Om vi ändå kunde bli några fler. Om vi ändå kunde dölja vår svaghet. Om det bara hände någonting. Vi var ju i Feskesjön här. Var det i torsdags? Jag tror han hette Göran Andersson, va? Som talar. Han talar om olika läror som... ja, som drabbar olika församlingar som får inflytande, som kanske verkar oskyldiga. Nyandlighet, yoga och vad det nu kan vara för någonting. Men de här lärorna, de tar ju bort korsets betydelse. Det tar en genväg. Och visst, man kan säkert få med flera på in i församlingen genom att anamma olika trender. Men frågan är vart det leder till. Är kvantiteten viktigare än kvaliteten? De här lärorna kanske inte har nått oss ännu, som Göran sa, men det är bara en tidsfråga innan vi börjar drabbas. Frågan är om vi kan stå emot dem. Men Gud brukar spara en kvarleva, en liten rest av befolkningen. I Israel sparade han, som Jesaja säger, inte ens en tiondel. Utan han sparade en stubbe av befolkningen bara. Han skulle bli en helig säd. När avfallet kom. I stunder då jag är dyster och funderar och man ser sig omkring, så tycker jag att det inte ens en stubbe kvar ju. Det är bara en svart knagg kvar i en furubräda som har ramlat där. Men Gud är inte beroende av kvantitet. Han kan göra något stort av det lilla. Och det är ju härligt. Han kan vänta. Till vi tycker att nu är det ju nästan kört. Då kommer kraften. Då kommer Gud med sin väldiga kraft. Då kan vi inte ta åt oss äran längre. Då är det han som får all ära. Därför väntar Gud på att få visa sin väldiga nåd kanske. Så låt oss inte frestas att ta genvägar. Bibeln talar om en falsk väckelsevåg som ska dra fram. Jag tror vi befinner oss i den tiden. Vi vet inte riktigt hur det kommer gestalta sig, men man kan ana att det kommer ske med falsk kraft så att säga, eller i och för sig tecken och under, men det är inte säkert att det är så som Herren vill ha det. Det står i andra Thessalonikerbrevet så här, att den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så de kunde bli frälsta. Tecken och under. Jag är inte säkert att det behöver stå rätt till för att det sker sånt. De väldiga apostlarna. Det viktiga för Paulus, det var sanningen. På frukten känner man trädet, som Jesus säger. Ibland kan det vara svårt att pröva. Man tycker, ja, men det, sker det sånt så är det väl rätt. Då måste ändå Gud vara med i det. Ja, det är inte säkert. Våga pröva. Våga tvivla. Våga lita på magkänslan. Även om någon säger till att du inte får ifrågasätta Gud, så är det inte det det handlar om. Utan våga pröva. Kommer det verkligen från Gud? Låt ge det sin tid så att säga. Se vad blir frukten av det hela. En falsk väckelsevåg. Det kan ju gå fort, som jag nämnde någon annan gång där, så den här koranbrännan, pastor Jos tror han hette. Han skulle ju bränna koranen. Ena dagen så visste ingen vem han var. Nästa dag visste hela världen vem han var. Och det är så att en rörelse kan ju växa fram väldigt kvickt och fort och snabbt. Och ta oss på sängen så att säga. Så vaka och bed. Det kan bli kraft, men ändå kommer det finnas någon slags laglöshet. Sanningen kommer förvrängas. Du vet, Hitler och Goebbels, de lyckas ju att få lögnen att låta sann. Goebbels, han var väl en mästare på det att förvränga sanningen. Man har ju hittat hans dagböcker, och man har tänkt att då kan man få nytta av dem och se vad som hände och så vidare och kunna följa dem. Men det finns så mycket försköningar och omskrivningar och förljugenhet, så att man har liksom ingen större glädje av det. Han ljög så han trodde sig själv. Men ändå var det många som anammade idéerna, och det fick ju en väldig påverkan. De som varit bödlar, många av dem var ju vanliga familjefäder som kunde gå hem till familjen efter att kanske ha mördat människor. Man undrar hur det går till egentligen. Sist pratade jag om synden som bor i mig, som kan vakna till liv och ställa till det. Att det kan gå så fel. Kanske en drastisk jämförelse, men den laglöse kommer göra sanningen till lögn och lögnen till sanning. Han kommer förvränga och förvrida. Vad är sanning, som Pilatus frågade? Ja, sanningen är ju relaterad till Gud. Den är knuten till Gud, kan vi väl säga. Jag är sanningen, säger Jesus. Man kanske inte bara kan läsa sig till sanningen, utan man får lära känna sanningen. Lära känna Gud. Vi kan ju ha svårt att förstå vad som är sanning, och vi kan ha olika uppfattningar om det. Men sanningen i sig är objektiv och orubblig. Men ibland kan det tyckas naiv. Man kan ju behöva ödmjukhet för att ta emot den. Naaman hette en general i den arameiska armén. Och det var på den tiden då Elisa var verksam, profeten. Den här generalen hade drabbats av spetälska. Han var stolt general som hade vunnit stora segrar. Och så fick han först att han skulle åka till det lilla Israel för att få hjälp emot sin spetälska. Och han far ju iväg där med alla sina glänsande vagnar och hästar och betjänter och guld och silver och stora rikedomar. För han var ju sån där, han ville göra rätt för sig. Skulle han få hjälp så skulle han betala för sig. Generalen kommer farande först till kungen i Israel som blir förskräckt och undrar hur ska det här gå till. Inte kan vi bota honom. Men så får han åka vidare till Elisa. Och där bromsar han in framför Elisas hus. Och han tänker sig att det ska komma ut en gubbe där bugande för honom och börja be och lägga händerna på honom. Men så sker ju inte, utan Elisas han skickar ut en gubbe som säger att du ska åka vidare till Jordan. Så ska du tvätta det där 7 gånger. Så ska du bli frisk. Det låter ju för naivt. Det lät ju löjligt. För någon. Orimligt. Och han blir ju vred och rasande och tänker att ja, men vad ska jag åka dit? Jag kunde ju bara vara hemma på lika gärna. Nej. Han åker... Eller ber sig tillbaka igen. Men då är det en tjänare som dyker upp som är van att böja knä. Att tänka annorlunda. Och så säger han till Naaman att om du hade fått en svår uppgift, hade du inte gjort det då? Underförstått, då kunde du visa din stolthet. Nu när det är så enkelt, varför gör du inte det då? Och Naaman han ändrar sig. Han åker till Jordan. Och han doppar sig där 7 gånger och blir frisk. Det var sant det profeten sa. Men han hade ju inte upptäckt sanningen om han inte hade gjort som tjänaren sa till honom. Han hade inte upptäckt sanningen om han inte hade böjt sig från sin stolthet. Han hade heller inte kunnat ta emot den nåd som han fick uppleva om han inte hade böjt sig. Vår egen stolthet kan stå i vägen både för Guds kärlek och nåd. I Tralos för länge sedan så var det en snickare där som jag lärde aldrig känna honom, men på den firma som jag kom att jobba, han fick en hel paket med regler till sin arbetsplats och han skulle kapa av dem här för man skulle stämpa upp ett bjälklag som man skulle gjuta på sen. Och det gick åt många regler och det var 3 tum 3 som det heter. Och han ställde sig kapare, han skulle ha dem 2,30 långa. Och han sätter ett streck vid 2 meter och ett vid 2,30 och så kapar han den vid 2 meter. Och så använder han den här regeln som måttstock och kapar hela paketet. Och till sin stora förskräckelse kommer han ju in där med regeln första och ser att det fattas ju 30 centimeter. Då sa gubbarna som berättade det här, han var ju så förtvivlad så han åkte ju hem därifrån. Och så sa han att jag kommer aldrig mer jobba som snickare och aldrig mer komma tillbaka till firman. Finns inte en chans. Chefen ringde till honom. Nej, han stod fast. Det blir inget. Till slut åker chefen hem till honom och pratar med honom. Och efter ett tag när han hade smält det så smalt också stoltheten. Så åkte han tillbaka och började sitt jobb igen. Jag tycker det är lite intressant, för han har hållit fast i stoltheten så han har inte kunnat ta emot, ska vi kalla det för nåd från chefen. Han har inte kunnat ta emot den där kärleken. Han kanske hade suttit där hemma och surat. Han fick ju upp sin stolthet att komma tillbaka. Jag tror han mätte en gång extra efter det, men till att komma tillbaka och vara en duktig snickare. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig, du som är vägen, livet och sanningen. Låt oss få lära känna dig allt mer. Herre, hjälp oss att gå på dina vägar. Att få ha dig som korsfäst framför våra ögon. Herre, vi ber att du skulle hjälpa oss att vara lyhörda och vaksamma. Vi önskar och vi längtar efter din kraft, mer av din kraft. Men låt det ske så som du vill. Att inte vi tar genvägar här. Herre, vi tackar dig att vi får lägga församlingen här i dina händer. Församlingarna runt omkring. Be att du skulle vaka över oss med din nåd. Herre, vi önskar att vi skulle få vara kanske den där resten som du bevarar. En genuin församling. Eller genuina församlingar runt omkring här. Hjälp oss att hålla fast vid det vi har fått. I Jesu namn. Amen.